Radioplay. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Jakob Ökvist finner Gud.
Men det här är ju så supertydligt Gud som lägger sig i mitt liv. Jag kan inte tolka det på något annat sätt.
Du menar att han skickar Sveriges kanske främsta kriminaljournalist?
Vi spelar det populära segmentet Kan det stämma?
Kan det stämma att Debbie Gwither, Liams nya flickvän, är tvungen att sätta sig ner och googla låten Wonderwall när Liam säger att han ska sjunga den?
Och Messiah får pappa tips av Liam Gallagher.
Det är ganska jobbigt att ha barn ibland, det är ganska tufft att ha barn. Men ofta skulle man kunna hävda att de första, säg 2, 3, 4 upp till 20 åren är tuffare än åren från 20 år. Alltså.
Du lyssnar på Freak Show. Fredagspeppen är enorm. Det är en stämning i studion som man kan ta på. Det är avsnitt 121. Jag heter Messiah Hallberg och ja, Jakob Ökvist.
Jag sitter just nu och tar på stämningen.
Ja.
Man kan ta på det.
Ja, gör gärna det, men inte för mycket.
Nej.
Vi vill inte att det här ska pika för tidigt. Utan håll på stämningen. Och vi välkomnar idag för första gången denna säsong, denna höstsäsong, till studion JVL.
Hej, tack, vad roligt att vara tillbaka. Tråkigt att det är höst, men roligt att vara tillbaka.
Jag har ju inte sett dig då sen senast, det var ju någon gång i maj eller juni. Och vad har du haft för dig?
Nej men jag
summera.
Ja, nej men inte så mycket. Jag har tagit väldigt lugnt, varit lite i Kroatien och också lite i Stockholm.
Du lever ett spännande liv.
Ja, jag snabbt ska bara gratulera mig själv till en lyckad premiär av min ståuppshow Scener ut äktenskap. Det var ju en kanon, va?
Vilken premiär.
Ja, verkligen. JVL var ju på plats.
Jaha, på plats.
Vad var du, Jakob?
Jag var inte på plats.
Nej.
Så att ögonvittnet JVL får vara mina ögon.
Jag förstår, men tycker du, får jag fråga dig, alltså lite, skäms du som en hund? För att du inte... Nej men alltså, jag tänker,
som en hund.
Skäms du som en hund, lite grann?
Alltså... Jag har ju ingen skam i kroppen.
Nej, så att du så
jag, nej, jag känner ingenting när folk säger, det där måste, när du sa det där om tjocka Berta.
Mm.
Så känner jag, nej,
vad
hon är ju
tjocka Berta?
Ja, att hon var tjock. Ja. Och så, det säger man ju inte, men hon är ju tjock.
Alltså, du känner ingen skam, nej?
Nej, men jag har ju nu planerat med barnvakt. Jag har ju massa barn som är mina. Och jag har då planerat att komma när du kör i Stockholm.
Mm.
Som är mycket närmare än Örebro när man bor i Stockholm.
Okej. Jag kommer återkoppla till min show lite senare under fredagens avsnitt av Freak Show. Däremot så kommer jag inte gå på det direkt, för jag tycker att det är lite väl egocentriskt. Så vi väljer att rikta nu strålkastarljuset mot några andra i studion. Så därför tänkte jag fråga dig, Jakob Ökvist, vad har du tänkt prata om?
Det är så oerhört ödmjukt.
Tack.
Ja. Nej, men jag fick då i veckan, ganska sent i livet måste man säga, men jag fick 100% bevis, 100% bevis för Guds existens.
Oj.
Ja, alltså sent i livet, det är ju inte många som får det någon gång i livet.
Nej, men vissa får ju, vissa visar han sig för.
Mm. Okej. Okay.
Ja, jag förstår, det är starkt att slänga ansiktet på oss. Nej, men det är starkt att du 100%.
Du får inte trumfa Messias vad heter det, showhistoria här.
Du menar att,
med
det
att du har träffat Gud.
Att det skulle kunna då ställa Messiah i skuggan.
Ja, alltså Messiah vet ju redan att du inte var på showen.
Han har en hejdundrande premiärstory.
Ja.
Men om Gud kommer in och tränger sig före.
Om du tar in Gud här i rockklassikerstudion, då trumfar ju du det.
Nej, men för jag har alltid varit, vad kallas man, agnostisk.
Mm, du tror inte riktigt på något.
Jag tycker alla svenskar alltid säger, jag tror inte på en skäggig farbror på ett moln. Men är det någon som, så att man måste liksom in med den passusen, tror du på Gud? Ja, fast jag tror inte att det är en skäggig farbror.
Nej, man har aldrig hört någon säga, jag tror på en skäggig farbror på molnet.
Nej.
Nej,
så att man behöver inte lägga till det om man tror på Gud, att man inte tror på det, just den skäggiga farbror på molnet. Jag vet inte om, bad ni till Gud som barn så här för olika, jag ville ha ett Game & Watch, det här med
Du menar det första dataspelet som mänskligheten uppfann?
Nej, den här orangea man bar runt på.
Ja, jag vet.
Och så fanns det en
förlagen till Gameboy.
Ja, det var det. Och min farsa sa aldrig i livet, det är dyrt skit liksom.
Det var innan tv-spelsutvecklarna uppfann svartvitt.
Ja.
Det var ju bara sådär
olika innan skärmen uppfann.
Nej, men det var två skärmar. Det var ju som var fantastiskt. Man kunde vika upp den och så spela. Det var tyvärr bara samma spel.
Ja.
Sen när man har fått ner den där apan, han Kong, så började det bara om. Det fanns liksom ingen utveckling. Men jag bad till Gud. Alltså jag låg verkligen och bad Så jag gör vad som helst.
Jag hade två gudar som jag bad till. En gud som jag använde vid krissituationer. Alltså försökte förhindra dödsfall och så vidare.
En gud.
En gud.
Alltså, krisguden.
Ja, men kära gud, låt inte mina föräldrar dö. Ja. Mm. Den typen av gud. Sen hade jag vad jag valde att kalla för en personlig gud. Aha. Nej, men alltså en
han satt på molnet ovanför bara dig.
Ja, eller jag föreställde mig honom då som en slags, alltså, Guds assistent kanske, som gjorde de här lite mindre jobben.
Som alltså, gud, jag har inte tid.
Alltså en slags orkarinte.se för, fast inom Guds liknelse. Någon som man kunde betala 500 spänn, så lyfter de upp ett kylskåp.
Så jobbar lite svart.
Ja,
rotavdrag.
Ja, men så den bad jag typ om såna här tv-spels liknande grejer.
Ah, smart. Du vill innan. Inte störa liksom.
Nej, nej. Mm.
Ja, det där missade jag.
Om storguden höll på att rädda livet på min pappa till exempel, då vill jag inte att han skulle hålla på samtidigt försöka se till att jag fick bra julklappar.
Ja, men jag tänker också om det är en tsunami i Sydostasien. Mm. Och så kommer du pst, pst.
Glöm inte, ja, mina wrestlingband. Glöm inte att jag ska få wrestlingband.
Men han jobbade ju ändå åt, alltså båda gudarna jobbade ju då ändå åt dig. Ja. För den ena jobbar på de stora grejerna, ja, för dig, och den andra på de mindre grejerna, ja, för dig. Så du hade två gudar då. Ja. Det finns, ja, ju inget, alltså,
agnostiker. Det är en drömuppväxt.
Det är någon motsats till agnostiker. Att så här, ja, jag tror på Gud, jag tror på flera, och de jobbar alla åt mig.
Nej, men man kan ju tro på vad man vill, men jag har aldrig fått några bevis för att det skulle finnas någon gud i hela mitt liv. Nej. Tills i veckan.
Du
jag fick 100% bevis.
Oj, du gick från 0 till 100.
Ja.
Du gick från, det finns nog ingen gud, till boom, det finns en gud.
Ja, men så här, det, kanske, men troligtvis inte. Nej. Det verkar ju märkligt. Var det inte bara Big Bang? Och innan det var det nog ingenting. Men vad var det där ingenting? Och så börjar man liksom så här, hjärnan snurrar. Jag hade ju mycket hellre haft som Messiah då, liksom någon form av kartotek med olika sådana här
gudar. Ja.
Ja, som jag bara kunde så här, snabbtelefonen till Game & Watch-guden. Nu ringer gud. Nej, det är min syster som ringer.
Vad fan är det som pågår?
Det är inte 100% bevis.
Det har verkligen gått all in.
Du tror nu att det är Gud som ringer dig. Alltså bara det vibrerar på bordet.
Är det inte så här det börjar för självmordsbombarna?
Ja, men verkligen.
Att de hör Gud ringa i telefon. Så jag ska lägga bomben var, sa du? Guds sändebud.
Det var Gud som sa, det var inte jag. Nej, men det är farligt i och för sig att tro. Men jag fick ett, alltså jag fick ingen så här röst i huvudet. Jag fick ett fysiskt bevis för Guds existens. Det är därför jag nu mera tror på honom.
Ja, va? Ja.
För min fru bad mig åka och handla lite saker på Plantagen förra helgen. Det var här han dök upp.
Mm, oväntat.
Ja, det är verkligen Plantagen. Det är ändå sista stället jag skulle leta på.
Ja, men lustgården var väl fylld med växter.
Ja,
citrusträd.
Ja, men inte från Plantagen.
Det var inte som att Adam och Eva skyndade sig för att alltså, inreda lustgården.
Alltså de skulle hinna med både Plantagen och Systembolaget.
Nej, men de var nakna och så tänkte de, vad hittar vi lönnlöv?
Plantagen, du tror att det fanns redan?
Alltså, när de första människorna, ja, besteg jorden.
Vem jobbade på Plantagen då?
Ja, men det var
den här ormen.
Vi är inte sponsrade av Plantagen den här veckan.
Nej, verkligen inte, men nej. Vad får det lov att vara? Beställning. Han har sån kluven tunga.
Jo, men jag, Jesus åt inte han då från olivträd?
Jo. Ja.
Så, jag för mig att jag läst barnens bibel någon gång i trean, men sen dess har jag liksom levt i agnostik. Men nu fick jag bevis, för att då bad min fru mig köpa 4 påsar odlingsjord. Och 6, en hel sån här platta med murgröna.
Mm. Ingen könsspaning i övrigt, men kvinnor i heterosexuella relationer. Ofta blir man sänd till just Plantagen och med beställningen, köp så många säckar jord som du orkar bära. Det är ofta beställningen. Kan du sätta ett nummer? Det går så många du orkar.
Men då missade ju hon mötet med Gud i och med att hon skickade mig.
Ja.
Ja, för att jag, då ska, så här, idén där är att de har någon stor uteplats där med inhägnat. Och så ska man gå in och betala först för det man vill ha. Sen när man kommer ut, då får man ta det och visa för någon ett kvitto. Och säga, kolla, det här är mina. Och så går man ut till bilen.
Mm.
Så jag betalar för 4 påsar odlingsjord och en platta med murgröna. Kommer ut. Ska börja packa in i bilen. Då är det ingen ute på den här platsen där det finns massa saker att hämta. Jag tänker, skitsamma, jag har ju betalt.
Du tog bara.
Ja, men jag hade ju betalt. Jag hade ju kvittot i handen. Så jag laddar in 4 påsar jord. Och så går jag bort mot den här murgrönan. Och så går jag snegla ner på kvittot. Så ser jag så här. Nej, de glömde murgrönan. Det är ingen som hade stämplat in. Det stod inte murgröna. Nej. 499 kronor.
Nej.
Den stod bara odlingsjord 99.
Ja. Men då hade du inte betalat för det kanske heller?
Nej, det hade jag inte. Men jag hade sagt det. Jag är helt 100 på att jag hade sagt det. Och då ställs jag inför ett otroligt kval. Ska jag gå in, ställa mig i kö igen, gå igenom den här snitslade banan som de har en lång, mm. lång och säga hej, jag var här och köpte murgröna, minns du? Du glömde att ta betalt. Eller ska jag bara säga, nej, det här får de, nu har de gjort misstaget.
Mm, just det.
Det är en djävul på ena sidan.
Så har du inget bevis, då är det stå ord mot kassörskan.
Ja.
Mm. Jag är fortfarande, ska jag säga, halvvägs in i historien. Osäker på exakt när Gud visar sig med sin existens.
Ja, det låter ju mer som den här självmordsbombarteorin då, att du köper en massa jord. Gör man inte det, man ska bygga en bomb.
Ni är inte alls överbevisade. Nej, men för det här Guds existens uppenbarar sig. Jag bestämmer mig för att stjäl. Så här, det här får de ta på sig. Jag tar murgrönan. De får tappa sina 400 spänn.
Ja.
Jag grabbar tag i murgrönan. Då. Hallå där.
Åh Gud, det är Gud.
Det är Hasse Aro.
Va?
Jag vänder mig om.
Ja.
Och Hasse Aro står och stirrar med ögonen. Hallå där.
Och jag sa han, det är Hasse Aro.
Nej, jag ser ju att det är Hasse Aro. Jag har ju träffat han många gånger. Jag får ju så här, har de någon inspelning? Är det någon sån här, det försvinner mycket murgröna på
varje lördag.
Varje lördag kommer en man hit. Vi har bara suddiga bilder på dem och stjäl murgröna.
Nej, men det går tusen tankar i min hjärna.
Ja.
Men han vill bara säga hej.
Yeah.
Men det här är ju så supertydligt Gud som lägger sig i mitt liv. Jag kan inte tolka det på något annat sätt.
Du menar att han skickar Sveriges kanske främsta kriminaljournalist?
Sveriges främsta brottsbekämpare.
Står bakom dig när du genomför murgröna
stölden. När jag precis har bestämt mig för att välja den onda sidan.
Så det, han är den onda på din axel då?
Han är den här
ärkeängeln.
Han är ju god. Hallå där.
Jaha, just det. Men han sa inte åt dig att inte stjäla. Han visste väl för sig ingenting om vad du höll på med.
Nej, men för jag har tänkt att det kanske var en efterlyst inspelning. Att de så här hade gillrat en fälla.
Sådana brukade i USA lura pedofiler.
Exakt.
Till något hem. Och så ringer pedofilen på där de tror att det är ett barn
som väntar. Då är ett filmteam.
Just det, att de skulle ha gjort en sån då, fast med murgrönor. Uppdrag granskning.
Ja, men också efterlyst har övergett gängskjutningar och fokuserar nu bara på plantagstölderna. Alltså det är också märkligt.
De har fått in massa tips om att det bara skäl såna här liksom
citrus. Lamotte har sagt, Lamotte på sin Facebook. Vakna Sverige!
Jag står här utanför, här skäls det dagligen.
Murgröna, vad tror ni allt tar vägen?
Och efterlyst, Hasse Aro bara, vi tar den här. Det här är för stort för att släppa till någon sån här swish-journalist.
Ja, det visar sig att det är Jacob Ökvist som har stulit allt.
Så att Gud har då iklädit sig rollen som en 50-årig kriminaljournalist?
Ja.
Ah.
100% tydligt tecken på att, nej men att icke stjäla, det är en av Guds 10 bud.
Mm, just det.
Och hur ska han göra det snyggt för att få mig att fatta att jag valde fel? För jag gick ju sen då in. Jag bara, tjena. Jaha, du handlar murgröna, sa han. Ja, just det. Tänkte jag, nu kommer han säga, har du kvitto på det? Men det var...
Jag måste säga att om du ska sälja det här som en religion sen, som Scientologin, så verkar JBL inte vara med på tåget, så du måste...
Men vad är chansen att precis när jag ska genomgå mitt första brottsliga beteende sen jag har inte snattat sen jag gick i trean.
Nej.
Då var det en jelly split på en tobaksaffär i Barkarby. Då åker jag också dit. Sen dess har jag inte vågat. Men nu när jag bestämmer för, nu gör jag det igen.
Ja, men det är ju väldigt...
Då skickar...
Ja, det är ju faktiskt, det är absolut otroligt, men det är roligt också att du bestämmer dig för, alltså, det är ju inte bara en story då, utan du kände verkligen att det här är Guds ärkeängel.
Det här, det bara ringde i min liksom, ja, DNA, att man ska icke stjäla.
Ja, men starkt.
Oerhört starkt i mitt liv.
Ja. Men 100% då? Ja.
Ja, men 99,
ja, jag skulle vilja man kan plocka ner 1%.
Ja, vad skulle du kalla den här religionen? Ron Hubbard uppfann ju Scientologin på 50-talet. Jacob Ökvist, om du då får många sådana lärjungar, många Hollywood-kändisar som så att säga, följer efter det här.
Murgrön och jumbo.
Ja, det är starkt.
Ja, det blir din symbol då. Istället för kors så blir det en murgröna då.
Alla bär murgröna runt halsen.
Just det, eller plantagens logga kanske bara.
Och vi spikar upp Hasse Aro.
Ni ska bygga plantager i mitt namn.
Ja. Nej, men alltså, ni tror alltså att det bara rent slumpmässigt är så att precis när jag ska stjäla murgröna så råkar av en slump Hasaro åka exakt till den plantagen samma dag och säger hallå där. Det är helt ologiskt.
Ja, helt slumpmässigt.
Ja.
Vi är stolta att även denna vecka vara sponsrade av Läkarmissionen. Läkarmissionen jobbar ju runt om i världen för att hjälpa folk med svåra sjukdomar. Och just nu så har de en kampanj där de försöker sätta stopp för spridningen av Ebola.
Så om jag ska vara helt ärlig så trodde jag nästan att Ebolan var utrotad på jorden.
Det är ju lätt att få för sig det i Sverige. Eller?
Ja, men det är den verkligen inte. Just nu pågår ett stort utbrott av Ebola i östra Kongo. Varje vecka upptäcker man nya fall och tyvärr kommer även rapporter in att nya platser i Kongo har drabbats av den smittsamma sjukdomen Ebola.
Nu behöver Läkarmissionen akut hjälp i kampen för att stoppa spridningen genom utbildning och rätt information. Hur kan du då hjälpa till? Jo, du kan swisha 120 kronor eller valfri summa till 90 00 217. Märka swishen med Ebola. Nu hjälps vi åt att stoppa viruset. JVL, jag har alltså som sagt inte sett dig sedan den där dagen i maj då vi senast spelade in avsnittet av Freakshow som var väldigt kul, tyckte jag, när du hade en spaning som fick i alla fall mig att tappa hakan. Vad har du haft för dig sedan dess? Och kanske ännu viktigare, vad tänkte du prata om idag?
Jag minns inte riktigt vilken den spaningen var, men kul att den...
Nej, vem gör det?
Nej, men jag har suttit, sen dess då så har jag suttit och jobbat på nästa spaning, kan man säga.
Ja, men det är bra. Jag tycker det krävs människor som du som ändå lägger ner tid. Vissa skiter ju ur sådana här spaningar bara varje vecka, men det gör
Nej, men
inte
jag,
det.
Jag ställde in alla sommarledigheter och fokuserade helt på det här. Mm. Det jag har kommit på då under de här snart 4 månaderna är en ny lek. Som heter Kan det stämma? Har ni spelat den?
Nej.
Jag har aldrig hört talas om den, Nej. Men jag är nyfiken och intrigued.
Bra, något som då, en ny lek.
Ja, men exakt. Då är ingen som har kommit på den före mig. Då är den unik. Och då, ja, då.
Släpper du den här hos oss? Alltså?
Jag släpper den här. Jag ska skicka in patentet till EU. Är det dit man skickar in patentet?
Det tror jag.
Ja. Den är ju ganska självförklarande. Jag frågar, kan det stämma? Och ni då svarar, kan det stämma eller inte? Och sen kan vi diskutera lite grann.
Ja, vi testar leken här.
Ja, men jag tänker det, att så här, det handlar egentligen om att jag har... 4 frågor.
Mm.
Kan de stämma frågor. Ah. Och ni ska diskutera det och så. För allting började när jag satt och tittade på dokumentären Liam As It Was. Mm. Har du sett den, Jakob? Jag vet att Messiah har sett den. Det handlar om Liam Gallagher.
Just det.
Oasis, tidigare Oasis-sångare.
Och han berättar hur det var. As It Was.
Ja, exakt. Det är ju, han släpper nytt album nu den här veckan, så han är ju i ropet.
Ja, verkligen.
Och den här dokumentären då släpptes i samband med det här lite tidigare i somras. Det som slog mig lite grann, den handlar ju om hans liv efter Oasis och sådär. Att han vill ju återförena bandet och så vidare. Och att han sträcker ut en hand då, som han så ofta gör, till sin bror som hatar honom över allt annat. Och de som inte har träffat honom på 10 år sedan bandet splittrades, Oasis.
Är han storebror eller lillebror?
Ja, han är lillebror då.
Han är lillebror.
En jävla jobbig lillebror, tycker nog Noel då, storebror.
Noel. Ja. Noel och lillebror sjunger, va?
Han sjunger och så kissar han på Noels första stereoanläggning i deras pojkrum. Ja. Och Noel har aldrig riktigt...
Ja, det är en jobbig lillebror.
Ja, han har aldrig riktigt förlåtit honom för det här.
Jag fattar man.
Men det som slog mig då var ingenting av det här. Utan det var någonting annat. För de intervjuar bland annat hans nya flickvän då. Liams nya tjej.
Mm.
Han har en ny flickvän. Han var ju gift med den här Nicole Appleton från All Saints. Hade ett stormigt förhållande, fick några barn och sådär. Och nu har han på senare år träffat då en ny tjej. Och jag tänkte att vi kan lyssna lite på vad hon säger. För de frågar henne lite då så här, ja, var du ett Oasis-fan då back in the day? Och liksom, har du hört låtarna mycket och sådär? Och det var hon inte då. Hon hade knappt hört talas om Oasis, säger hon.
Det är ju, ska vi bara måla upp en bild av att Oasis var ju där vid en tidpunkt kanske världens största band, världens mest spelade band, i alla fall i Storbritannien. Ja. Och de hade ju konserter på Nebworth som sägs ha, där större delen av den brittiska befolkningen sökte biljetter, men alla fick inte. Men det var ju så 200 000 människor som ändå gick på de här spelningarna.
Men det här gick henne förbi alltså då?
Det är lite oklart då, så här, men låtarna måste ju ha hört det. Ja, vi kan ju höra lite vad hon säger om det.
Jag kind of never really paid much attention to it. Even now, sometimes I feel guilty when Liam's talking to me about songs that he's thinking about performing. I have to Google them and see which ones they are, but I'm learning.
Hon måste då googla de här låtarna när Liam säger vilka han spelar. Så min första, det här är, hon heter då Debbie Gwither.
Mm. Vänta, jag ska skriva upp.
Debbie Gwither, hon är strax under 40 år, född i London.
Mm.
Så hon är lite äldre än oss då. Så hon var väl kanske då 15-20 när Oasis står i sin storhetsperiod. Då är min fråga då, kan det stämma? som leken heter, att Debbie Gwither, Liams nya flickvän, är tvungen att sätta sig ner och googla låten Wonderwall när Liam säger att han ska sjunga den.
What did you say? Wonderwall? Yeah, let me just...
What the hell is a Wonderwall?
Ja, men då gissar jag på...
Some sort of wall?
Jag tar svar nummer ett, att det kan stämma. Jag tänker bara att om jag kan gå ett helt liv utan att ha liksom mött Gud, och så en regnig dag på plantagen så bara uppenbarar han sig, då kan väl hon ha gått sina tonårs liksom.
Ja, hon måste ju
hon kanske var en helt annan musik.
Ja, alltså, alla om Gud varje dag sjöng för dig på radion om och igen, så kanske du ändå hade uppfattat någonting.
Ja, men det är som, ja, men du har ju sett, alltså precis, det är som att du aldrig hade sett Hasse Aro.
Nej, det har jag gjort.
Kan du föreställa dig en värld, Jakob, där du aldrig har sett Hasse Aro?
Ja, det går inte att tänka bort hur jag har den.
Ja, men Messiah, du tror att det kan stämma?
Det kan stämma.
Vad säger du, Messiah?
Jag är tveksam till att hon inte kände till Oasis, ja.
Och så jag tror att
det kan stämma. Nej, jag tror inte att det kan stämma.
Nej, och
men hur fan funkar ett facit här då?
Ja, men det här är ju intressant, för jag tänkte så här, vi tar några fler exempel,
ja.
Och så kan vi diskutera vad det är som pågår då. För varför säger hon det här? Men vi hoppar över och tittar på Sveriges Liam Gallagher, tänkte jag. Liamo.
Vänta.
Liamo.
Han vann Idol, va?
Ja, exakt.
Ja.
Han heter ju då Liamo Kakatlan Thomasen.
Mm.
Ja.
Många namn.
Han har satt många hjärtan i brand sedan sitt genombrott och han vann hela Idol. Tidigare har
det här dina ord?
Nej, nu läser jag från... Förlåt.
Prata från hjärtat.
Jag läser från Aftonbladet-artikeln.
Jag förstår. Annars är det en stark presentation från dig.
Verkligen, ja.
Och så pratar du väldigt stolpigt privat, Anna.
Ja, precis. Så här står det då i Aftonbladet-artikeln. Fortsätter. Tidigare har Liam berättat att han haft svårt att kombinera karriären och kärlekslivet. Men i början av året hintade han om att han hade träffat någon väldigt speciell. Liam berättade att de träffat via Instagram och han tycker väldigt mycket om henne. När de två träffades hade hon ingen aning om vem Liamo var. Hon har själv ingen koppling till varken musikbranschen eller kändisvärlden. Citat då, Liamo. Det har varit en resa, för hon gör ingenting som jag gör. Det har varit svårt för henne, men jag fastnade ju för henne för att hon inte visste vem jag var. Jag fick berätta att jag varit med i Idol, så hon har ju tyckt att allt omkring varit jobbigt, säger Liamo. Då är ju min fråga då. Kan det stämma att Liamos nya flickvän, som han träffade på Instagram, inte visste vem han var?
Men, ja... Det är Jakob, jag vet inte, vill du?
Jag slänger mig ut här och säger att hon visste väldigt, väldigt, väldigt väl, men hon trodde att det skulle ligga henne i fatet, så att, för att hon tänker så här, han har så många tjejer efter sig på Instagram, så att för att hon ska sticka ut så måste hon skicka ett, vem fan är du då?
Det är aggressivt ändå, ja. För svar på ett hej. Och vad fan tror du att du är?
Men du menar att, det är någon
har du en idol eller? Ja, men nej, hon ljuger fullständigt här. Hon är hennes största fan. Ja.
Fast Jakob, om hon svarar, har du vunnit Idol eller?
Alltså, det är första frågan.
Det är ändå lite genomskinligt, va?
Men jag tänker också att de har ju träffats på Instagram, vad du nu det betyder. Jag antar att någon har slidat in i någons DMs.
Mm.
Och då har man i alla fall lite, alltså...
Ja, man tar ju en snabb blick. Det är inte som att jag skickar ut mina DMs på random.
Nej, men...
Och sen får jag veta efterhand att det var en förintelse för nätare. Va? Nej,
men... Det var Linda Lindorff. Shit, det här spred sig,
ja, men om det är hon som har slidat in på hans DMs, då vet hon ju väl vem han är. Och om han har slidat in på hennes DMs, då öppnar man väl profilen och ser då kanske att han har vunnit Idol.
Jag tror han har som profilbild Idol-vinstbilden från Globen.
Ja,
i konfettiregnet och Bagge står bredvid och jublar. Liksom.
Ja. Ja. Så att,
kan det stämma?
Det kan. Jag skulle säga att det är troligare än att Debbie har undvikit Oasis, Englands största band genom tiderna, förutom Beatles. Men jag tror ändå inte att det här stämmer, Liamo.
Okej. Vi tar exempel nummer 3.
Ja, det börjar bli spännande.
VM-hjälten Andreas Granqvist. Min fru visste inte vem jag var. Andreas Granqvist.
Du har hittat en röd tråd där.
Andreas Granqvist träffade frun Sofie på Helsingborgsfestivalen. Vad var det som gjorde att det blev ni, frågade en journalist här om. Vi fattade tycke för varandra ganska snabbt och började dejta en tid senare. Sedan dess har vi hållit ihop. Journalisten. Hon har också sagt att hon i det läget inte visste att du var en känd Helsingborgsspelare. Det stämmer, säger Andreas. Hon visste inte vem jag var och kunde ingenting om fotboll. Det var hennes kompisar som berättade att jag spelade i Helsingborg. Okej, då är min fråga. Kan det stämma att när Sofie träffade Helsingborgs kanske enda kändis på Helsingborgsfestivalen, att hon då inte visste vem han var?
Ja, nu får Messiah kastas ut där. Jag känner att jag...
Okej, okay, det som talar till hennes fördel här, ja, eller hans fördel eller deras fördel, det som så att säga skulle kunna vidimera den här historien, är ju att Andreas Granqvist har ett högst alldagligt utseende. Alltså när jag blundar nu så kan jag inte se honom framför mig. Till och med när jag bildgooglar Andreas Granqvist och ser honom framför mig så kan jag inte se honom framför mig.
Ser ut? Nej. Okay. Du menar att han har lite låg karisma då, eller?
Han har ett ansikte som ett spöke. Ja. Det är en existens. Nej, men han glider in med en massa andra. Han har inte en distinkt look. Däremot så låter det ju otroligt. Om hon inte kände till honom så känns han också som en kille som kan råka droppa det. Det skulle vara det enda jag gick runt och sa på Helsingborgsfestivalen. Ja, det här påminner mig om fotboll. By the way, jag spelar alltså
att, ja, ja, på Helsingborgsfestivalen också. Ja. Jag tänker då, glider man in då, man är Helsingborgsspelare.
Fotboll. Kanske i matchtröjan.
Sjungandes mera mål.
Och pek.
Med boll under armen.
Ah, det är
du undrar om jag spelar fotboll? Ja, det stämmer.
Ser du mina dubbdojer? Nej, men alltså jag tänker att, för det sägs att granen skriver under med, alltså autografen är att han skriver sitt namn och så ritar han en gran.
Ja, just...
Även när han skriver på checka, alltså att det är hans liksom signum.
Mm-hmm.
Men så hon... där borde, i och för sig det är svårt, hon drar ju iväg åt kanske, är du skogshuggare?
Ja, just det, när han går fram och ritar en gran då på hennes arm.
Ja, det första han gör.
På
jag förstår att du vill ha en, du har bara armar, du vill ha en autograf.
Okay, just
en autograf.
Och då måste hon lägga ihop pusslet då så att säga, så här, gran, jobbar han i skog.
Ja, men hur alltså, många är Helsingborgs
plus ett stort hjärta,
en gran,
plus en
kvist,
fotboll.
Han skrev, gick också fram på Helsingborgsfestivalen och skrev en rebus på hennes arm.
När hon skulle beställa lite rosévin. Och hon bara, vem, det här
vem fan är det här? Och hennes kompisar bara,
det är han, fotbollsspelare.
Ja,
det tror jag. Hon visste nog inte.
Okej, så det kan stämma.
Jag skulle säga att det här skulle kunna stämma mer än de andra två kan stämma. Så att jag, för att hålla den här leken vid liv så säger jag, ja, det kan stämma.
Okej, då tar vi sista exempel. Ja. Foppa, min tjej visste inte vem jag var. Peter Forsberg.
Stämmer inte.
Du har inte hört.
Peter Forsberg är en av vår tids största hockeystjärnor, men flickvännen Nicole Nordin hade ingen koll på vem den skäggiga norrlänningen var när de träffades. Nej. När Foppa under söndagen gästade Helenius hörna fick han frågan om Nicole kände igen honom under deras första möte som ägde rum på en middag i Stockholm. Citat, hon är inte så där hockeytokig, så det gjorde hon inte, säger Foppa. Enligt tidningen King är Forsbergs affärsimperium värt över 1 miljard kronor. De har barn tillsammans och när det är dags för barn nummer 2 återstår att se. Plats lär det hur som helst finnas. Som Nyheter 24 tidigare rapporterat sägs familjen Forsberg-Nordin var på väg att flytta in i en 300 kvadratmeter stor takvåning på Birger Jarlsgatan 53. Mm-hmm. Då är ju sista frågan då. Kan det stämma att Nicole råkade hamna på dejt med en miljardär som finns på frimärken utan att veta vem det var?
Måste du lägga till? Ja, men när du säger hennes efternamn Nordin, är hon alltså svensk i grund och botten?
Nicole Nordin, hon är svensk, född och uppvuxen i Stockholm.
Mm. Hon är ju lite yngre än Foppa.
Ja, hon är i vår ålder.
Ja.
Då, 35 tror jag.
Ja, men då är man ju lite uppvuxen med nationalhjälten Peter Forsberg och så vidare. Mm. Det är ett slumpmässigt drag att nästan alla spelar fruar. Inte är sportintresserad överhuvudtaget. Det är ju inte någon, alltså varenda spelarfru säger, ja, jag är inte ihop med min man för att han, jag visste inte ens vem han var, jag är inte intresserad av det. Det är intressant.
Ja, men det är intressant så här, även om hon inte är hockeytokig. Mm. Så, alltså jag är inte hockeytokig. Nej. Och jag vet ju vem Peter Forsberg är.
Och jag har ju skickat brev någon gång.
Ja, exakt, jag har ju skickat, precis, jag har skickat brev eller liksom slagit på tvn någon gång i livet. Så att, det, ja, och sen att, så, ja, men vad tror ni, kan det stämma?
Nej, men alltså jag blir lite deprimerad. Jag tycker någonstans är det mycket ärligare som typ Anna Anka som sa att första gången hon var ju PT på ett gym i Los Angeles och så kommer Paul Anka in och hon bara, jag bestämde mig direkt. Han ska jag ha.
Ja, för hon visste vem det var.
Ja,
ja, det är ju motsatsen till det här.
Övertydlig på det är Paul.
Ja.
Ja. Så att det här att hålla på att gömma sin liksom att man är ett gammalt fan. Det tycker jag bara är det är så här ofräscht, men jag tror att hur gammal sa du att hon var?
Ja, hon är 35, hon är i vår ålder. 85 tror jag hon är, 84 kanske.
Ja, men då alltså han alltså OS 94, ja, då var hon ju ändå liksom medveten.
Ja, hon var väl som jag och Messiah.
10 bast.
10 då.
Ja, då är det ju orimligt.
Men
det är så, han är ju överallt. Idrottsgalor, mästarnas mästare, superstars.
Ja, så ni menar att det inte kan stämma?
Foppa tofflor har hon på sig. Men någonting som kopplar.
Hon hade det på sig på den här middagen. Men du vet att det är mina tofflor. Vem är du igen? Foppa.
Du är toffeltillverkare.
Nej, jag vet inte vem du är.
Nej, jag tror inte att det stämmer.
Okej.
Okay. Tyvärr, jag har faktiskt just tänkt på henne. Jag har tänkt på att i varenda intervju så påtalar Peter Forsberg att han inte då är gift med någon som vet vem han är. Och jag tror att han gör det här som någon slags skyddsreflex också. Jag tror att det här är någonting som de måste säga, för att varken hon vill verka som ett fan och han vill inte verka som att han har skaffat barn med en groupie.
Ja, men och det är intressant, för det, liksom, precis, vad är det som pågår här? Nu har vi ju haft då fyra exempel, och den röda tråden som jag ser i det här är att det är, vi pratade ju förut om Tinder, kändisar på Tinder, och att det kanske lite var bottenskrapet av kändisvärlden som var på Tinder då. Det var Sean Banan och Gurkan och så här. Man skulle också ha frukt eller en grönsak i sitt namn.
Just det.
Och det här tror jag då är motsatsen. Det vill säga att man når en sorts kändisnivå som är ganska hög. Så att istället för att då stoltsera med att min partner visste vem jag var, så stoltsera med att säga att min partner visste inte vem jag var. Och det man egentligen säger då är att alla vet ju vem jag är, så titta vad konstigt att den här personen inte visste vem jag var. Är ni med på mitt resonemang?
Det är ett dubbelresonemang som inte bara visar att man inte ligger med groupies. Man har också hittat den enda personen som på ett som sjukt sätt inte vet vem jag är.
Ja, exakt. Uh-huh. Så det man säger, det är någon slags humble brag här. Det man säger ju egentligen så här: alla vet vem jag är, yeah, så kan ni tänka er att jag lyckades hitta en person som inte visste det. Och att man då kanske lite gillar det också. Att de här människorna kanske har presenterat sig och sagt, hon, Debbie kanske sa till Liam, who are you? What kind of wall do you like?
Alltså, men säger man det inte för att egentligen säger man ju, indirekt säger man, hon skulle aldrig varit ihop med mig om jag inte var den jag var.
Ja, för det vill man ju inte, det vill man ju inte säga då, utan
nej, istället, men man vet ju, alla vet ju det.
Ja, och man sätter ju sig själv då i en väldigt hög kändisstatus när man säger det här. För jag menar, bara för att gå tillbaka till den här Liam-dokumentären. Det här, ja, är ju hon som säger då. Men den här dokumentären är ju då directed by Charlie Lightning, who was behind Liam's Chinatown video. Lightning says, having known Liam both personally and creatively over the past 10 years, bla 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 bla. Så det, han, Liam känner ju den här som har gjort den här dokumentären. Alltså det är inte Hannes Råstam som har gjort den. Det är inget gräv om,
nej,
Liam.
Det är inget gräv.
Så han har ju någonstans godkänt att hon säger det här. Och jag tror att Liam gillar det lite på samma sätt som Foppa gillar det.
Och skulle Foppa någon gång av en slump åka tillbaka till Nicoles gamla flicklägenhet på Gärdet, så hänger det troligtvis en Colorado Avalanche och en Modotröja och en Tre Kronor-tröja med sin ger. Det är det.
Och hon har en väldigt stor frimärkssamling.
Ja. Och bara Foppatofflor. Så att hon är ju egentligen en stalker.
Hon framstår ju som allt mer obehaglig. Man öppnar ett frimärksalbum och så är det 2000 frimärken på den där Foppadragningen.
Och alla är färdigslickade. Det är ju, nej, men jag tror att det är mer så att det
de,
är nästan,
de här kändisarna gillar det, för
de
går igång på det, för det sätt, de kan säga det här, det sätter dem på kartan som en så pass känd människa att det är svårt att hitta någon som inte vet vem de är.
Men det har de gjort.
Ja, det har de gjort. Och sen tänker jag också att det är så här, det är ganska uppmuntrande för alla singlar där ute. Alltså att man skulle kunna, nästa gång man går på liksom då en blind date eller någonting, så skulle man kunna hamna på en date med någon som man inte vet är världskändis och god för miljarder.
Troligt,
som,
kan mycket väl vara.
Som Nicole gjorde då.
Ja, ren slump.
Och det är också så här, det här är ju då, om ni, Messiah och Jakob, vill ta ert kändiskap till nästa nivå, så tror jag att det här är det bästa sättet.
Mm.
Det vill säga att, säg att ni då, ja, era nuvarande förhållanden tar slut, då tror jag att det är viktigt att nästa gång ni är på något event, röda mattan där det är lite kameror, dyk upp med någon ny dejt, och när reportern frågar så här, hur träffades ni? Då säger ni bara så här, hon visste inte vem jag var. Kan ni tänka er? Och då har ni nått en ny stjärnstatus.
Hon hade inte ens hört Freakshow.
Hör och häpna. Hör och häpna, Daniel Nylén. Mellan dig och mig. Hon hade inte ens hört podden.
Ja.
På tal om Liam Gallagher, jag har lust att prata om honom. Jag tänkte på det. Han släppte ju en skiva i veckan. Och Why Me, Why Not heter den. Och det är ju ganska typisk Liam-titel. Den är sådär filosofisk på en ganska basic nivå.
Mm.
Alltså det är en ganska sådär kvasifilosofisk nivå. Det är en låt på skivan som jag tycker är ganska trallväl. Vi kan lyssna lite på den. Den heter Now That I Found You. Now that I found you. Den handlar då om Liam Gallaghers dotter då, som han äntligen har hittat. Now that I found you, säger han glad. Och hon är, ja, och då kan man undra, hur hittar man en dotter när hon är 20 år gammal? För det är ju ganska ovanligt alltså, att man bara dyker på en dotter så. Ofta så är man ju medveten om att ens dotter föds redan
Alltså,
han vände på det. Han visste inte vem dottern var.
Nej, men han säger nu har vi träffats då och det är kanon. Och när jag skrivit en låt, det är fantastiskt att ha en dotter så här, en fin dotter som är 20-21 år gammal. Det är mysigt.
Verkligen.
Men det som är också intressant då med föräldraskapet i det, för att det är ganska jobbigt att ha barn ibland, det är ganska tufft att ha barn, men ofta skulle man ju kunna hävda att de första, säg 2, 3, 4 upp till 20 åren är tuffare än åren från 20 år och alltså, om man ska skriva, det är väldigt få som skriver pappaböcker från åldrarna 20 till 99. Alltså det är inte där problemen kommer in, men då har Liam vänt på det och lyckas. Och det intressanta då, låten Now That I Found You, det här var då i år, eller förra året, som han äntligen träffade sin dotter. Det här är då en tjej som han fick tillsammans med ett one night stand som han hade på 90-talet. Mm-hmm. Han hade ett ligg då med en tjej som heter Lisa Morrish. Hon har också en son med Pete Doherty.
Så hon visste vilka de killarna var?
Och det lustiga, Jakob, Lisa visste inte vem varken Liam Gallagher var eller Pete Doherty.
Kan det stämma?
Nej, men kan det stämma? Det är exempel nummer 5.
Nej, men hon hade ingen aning. Hon råkade då få barn med de två största rockikonerna i Storbritannien de sista 20 åren. Det är ju, slumpen är ju sån.
Ja, det är ju, wow.
Du träffade Hasse Aro på Plantagen.
Hon råkade ligga med få barn med de två största rockkändisarna i
saker händer som vi inte kan styra över.
Ja, nej, men det lägger ingen värdering i det. Han gick då in på vuxennivån direkt och tog över föräldraskapet i 20-årsåldern. Det intressanta är då när han säger Now That I Found You. Om man googlar lite så kan man säga att Liam mycket väl har känt till dottern ganska länge. Han har blivit intervjuad och då för bara några år sedan, säg 2-3 år sedan, så sa han: jag har inte riktigt, du vet, intervju frågar hur går det där, har du träffat din dotter? Jag har inte riktigt fått till det, va? Jag har inte riktigt
det är mycket logistiskt som
får stämma.
I've just never got around meeting her. Alltså han har inte. I heard she's all right though.
I heard she's all right.
Ja. Han säger att jag är öppen, om hon vill kontakta mig så går det kanon. Alltså I'm open to everything.
Mm. Inte daddy of the year vibbar.
I got no problem with the girl whatsoever. I wouldn't turn her away, man. Wouldn't turn her away.
Nej, det kan vi hoppas.
Om det händer så händer det, säger han också. Det här är
om de springer på en slump.
Om hon går på en Oasis-konsert så händer det.
Ja. Nej, men han hade inte mött henne. Jag har heller inte mött den där i New York heller. Och med den där i New York menar han den andra ungen som han också fått med ett one night stand i New York, när han för några år sedan skulle bli intervjuad av en journalist från New York Times och råka göra henne gravid. Han var gift vid tillfället, det ledde till skilsmässa, det blir ju trist.
Men jag tänker också på dottern där. Jag tänkte vad spännande då när mamman har dragit någon story om någon sjöman i alla år.
Tror du att kvinnan som hade one night stand med Liam Gallagher, du tror på riktigt att de försökte dölja? Det tror inte jag.
Visste journalisten vem Liam Gallagher var när hon intervjuade honom?
Hon hade ingen
sån låg.
Actually, sir, I never heard of you. Do you play some kind of music?
Ja, men du, som dotter måste du bara, vem är min pappa? Vem är min pappa? Berätta, mamma, berätta. Ja, det var en sjöman, det var ett skepp. Jag satt
en prins på genomresa, ja, som Håkan Hellström sjunger.
Exakt så har hon ju liksom. Ja. Och dottern har gått och trott. Men till slut säger mamman, nej, vänta lite. Ska vi slå på MTV?
Ja, men det är väl bara fint att man kan hoppa in i papparollen sådär i 20-årsåldern. Ja. Men som han sa då för bara 3 år sedan, de här grejerna med att man ska liksom bara ta ansvar. These things aren't good when they are forced. Alltså när det är påtvingat, det är så kan det bli trist. Alltså.
Det är ju sant.
Det är viktigt att man ansvar vid 20 års ålder.
Nej, men han har också pytsat in lite för hus och skolor och sånt där under åren. Jag tror kanske att han har blivit tvungen att göra det.
Finns ju någon legal dokument där det står att han måste.
Att det kan vara lagen som har fått tag i den långa armen.
Men vad händer med den andra dottern då? Har han found her yet då? Eller hon är fortfarande, det blir nästa album.
18 år, ger 18 år, John, så kommer ändå till.
Okay.
Now that I found you as well. Jag tänkte bara prata lite snabbt om showen. Jakob, var du där? Nej, det har vi redan
etablerat. Jag var inte på själva premiären.
Nej, trist. Jag har ju då en stand-up show som heter Scener ur ett äktenskap inom citationstecken, som handlar lite om parförhållanden och så vidare. Det här är ju det mest, det här är så nära jag har kommit observational comedy, alltså vad ska man säga, igenkänningshumor.
Grävt där du stod.
Ja, men så nära jag kommit någonting som folk i publiken kan vara så, ja. Alltså jag har fått DMs här på sociala medier från
någon som körde lastbil som sa, ja så där, det där kände jag igen. Vilket är ganska förbluffande för mig. Nej men alltså, för att jag har rört mig i en sfär där jag har tänkt att jag är så unik. Jag står så mycket över alla andra människor att ni ens ska kunna närma er den tankevärld jag befinner mig i är
barockt,
ja. Men tydligen så har en del människor känt igen sig då i parförhållandes vedermödor och sådär. Och det är ju fint, det uppskattar jag väldigt mycket. Men det journalister ofta frågar om, det är har din sambo då, har hon fått se showen? Har din fru godkänt materialet? Har hon okejat det här? Och jag förstår frågan så, men samtidigt så är det, jag vet inte riktigt vad man ska svara på det. Det har hon ju inte fått såklart. nej men det har hon inte. Alltså, men hon har ju också använt mig som humoristiskt material i sina grejer och jag har inte lagt mig i det. Jag tänker att det hör till lite när man, alltså jag är på en nivå nu och stoppa mig om det låter högfärdigt, men Olof Lagercrantz skrev om August Strindberg. Vad är det som? Olof Lagercrantz skrev om August Strindberg att han regisserade sitt liv till användbara katastrofer så att ha bränsle åt hans diktning. Och det är, jag tror att det är där jag befinner mig nu. Alltså jag är, om jag väljer mellan en stark historia, ett starkt skämt eller ett lyckligt liv i det privata, så väljer jag nu konsten.
Du offrar dig för konsten.
Ja.
Det får kosta vad det kostar vill. Det får kosta barn, familj, hem.
Ja.
Oerhört fint.
Tack. Det jag också framhåller i intervjuer när journalister frågar mig, det är ju då, tänk på Karl Ove Knausgård. Ni vet hans Min Kamp-serie som var en väldigt utförlig beskrivning av med hans liv, hur hans relation, hans barn och så vidare. Det var ju 9 delar fördelat på 6 böcker, 3500 sidor. Det är ju det är mycket text.
Det måste man säga. Vad säger journalisterna när du säger tänk Ove Knausgård?
De gillar det.
De gillar den.
Journalisterna älskar ju Knausgård. Så när de frågar så säger jag alltid tänk på dem. De hade ju det här. Han outade allt. Han outade sin frus Lindas då psykiska sjukdom. När hon lades in, alla problem. Och om man då söker tillbaks i arkiven så frågar journalisterna samma fråga till Knausgård som de nu ställer till mig några år senare. Och det är ju, ja, det är nog ingen slumpa. Då säger de, vad tyckte din fru Linda? Har hon fått okeja materialet? Och då säger han här 2012. Aha. Hon har stöttat det jag gjort hela tiden. När hon läste del 2 som handlar om henne och oss så blev reaktionen först krisartad. Jag tror det gjorde väldigt ont, men samtidigt accepterar hon det. Tell the truth and run heter det ju. Lyckligtvis är jag gift med en ovanligt generös människa.
Som nu ligger på psyket.
Men det här har jag precis, det här har jag alltid då framhållit som en lycklig historia. Sen läste jag nya numret av Vi läser i veckan. Så läste jag en ny intervju med Karl-Ove Knausgård några år senare. Då står det, Karl-Ove Knausgård har lämnat Sverige, bor numera i London med sin brittiska fru och alla sina 5 barn. Alltså då har han en ny. Linda har bara, hon har bara legat
så förstående.
Nej, hon var inte så förstående.
Nej.
Karl-Ove Knausgård separerade från Linda Boström 2016. Idag bor han med sin nya fru som är förlagschef i södra London. Det låter i och för sig trevligt.
Ja, visste hon vem Knausgård var?
Hon kom ut.
Alltså. Förlagschef, ja.
The funny thing is, I didn't know Karl-Ove
Knausgård.
Nej, men det är det som gör mig kanske lite rädd ändå. För jag har alltid pratat om Knausgård som någon slags förebild i det här. Att man ska berätta sin sanning och
transparent.
Och ja, transparent. Och det här var ju inte bra alls. Alltså.
Men ser du att det här kommer att hända dig då? Alltså att du kommer vara bo i London snart med en komikerchef. Det heter inte, men,
ja, det låter ju för sig.
Nej, men jag tror snarare att publiken kommer kräva nu från Messiah att vara så transparent. Skulle du liksom gå tillbaks till liksom bara vitsar och sånt där, så skulle det bli som när Ulf Lundell stod på scenen och publiken hade skyltar börja sup igen.
Ja, just det.
Att liksom, det går inte att göm dig inte. Du
Nej,
måste liksom
börja säga sanningen. Ja, just det.
Så när Messiah kör på Norra Brunn så har folk börja hänga ut din fru igen, skyltar.
men alltså det är ju heller inte, alltså jag ska vara tydlig med det är ju inte egentligen en show om, alltså det är ju min värld. Alltså det handlar inte så mycket om henne egentligen, lite om henne, hon är bifigur i mitt liv.
Men äktenskapet är ju en märklig institution.
Ja, Det är väldigt konstigt, de är barn och allting. Ja. Så att det är ju... Men då får han frågan i den här nya intervjun i Vi läser Knausgård. Sen, i samband med att du gav ut Min kamp så har du att du var tvungen att skriva om ditt äktenskap för att det skulle överleva, sa han då. Känns det naivt idag? Så säger Knausgård, om jag sa något sånt så var det naivt. Jag tror inte att skrivandet kan reparera livet eller relationer. Men jag tror inte att jag ödelagt någonting. Nej, förutom ja, dina barns föräldrars relation och så vidare. Och att din fru
och din fru är nu på psyket. 2016.
Du sålde inte böckerna skitbra.
Han är mångmiljonär.
Ja.
Så att, vad fan?
Skönt att gå vidare och tänka så. Att så här, lyckligtvis är inget ödelagt och det ligger trasiga barn och fruar bakom sig i Norge.
Han får frågan, ångrar du någon gång projektet? Nej, ja. Men priset var högt. Jag vet ändå inte vad priset är, Jakob.
Nej, spännande. Det är ju svårt att sätta pris förrän du har sett vad priset, vad prislappen är.
Ja, men däremot kan jag ju säga så här. Biljettförsäljningen går kanon. Jag tänkte bara en snabbis, en liten uppföljning i den här serien där jag pratar om stand-up comedy. För jag har märkt att det är många som tycker det är intressant.
Ja, det är en spännande värld.
Ja, det är i alla fall kanske 2-3 människor som har skrivit till mig på sociala medier.
Kul att höra dig berätta om din yrkeskarriär.
Nej, framförallt har de vänt sig emot det avsnittet för några veckor sedan när jag jämförde reaktionen på Magnus Bettners bit om Filipstad och Dave Chappelles bit om kanske pedofili och transfobi och sånt där.
Ja, men det var väl att de olika lägren reagerade på samma sätt, att Dave Chappelle fick liksom den publik som har älskat honom i alla år att ge sig på honom. Då märker man att han är... vad var det Magnus Bettner skämtade om? Filipstad,
ja. Just det.
Och integrationen.
Ja, nej, men det var många som missförstod mig där. Det jag menade just med det var ju att det var en intressant parallell att i Sverige så var folk tokiga på en komiker för att han inte tog ansvar för sina skämt.
Just det.
Samtidigt som Chappelle och Bill Burr framhölls i USA som komiska genier av samma höger för att just de var komiker och de inte skulle ta ansvar för sina skämt. Och då hävdar vissa att Bettner kanske är en mer politisk propagandamaskin än vad Chappelle och Bill Burr är. Och det kan man ju i och för sig hålla med om. Men det har varit en intressant diskussion kring det där. Just jag läste en intressant artikel i veckan av Art Taverna som har rubriken Dave Chappelle punches up. För det är mycket snack om det här. Slå upp, slå ner.
Skämt får egentligen bara slå neråt. Nej, uppåt.
Avslöjande, ja. Verkligen.
Ja. Jo, men mot makten. Ja, han menar alltså att Dave Chappelle slog uppåt mot vänsteretablissemanget.
Exakt så. Det här är lite intressant. Det fanns ju en hyllad Netflix special som kom förra året som heter av Hannah Gadsby. Hon var en lesbisk kvinna som sa att hon gjorde slut med comedy. Hon har i många år dragit skämt om sig själv och sin läggning och sin person och att humorn hade tvingat henne till det, för att om folk skrattade åt henne så var hon accepterad. Men det var inte den hon var egentligen. Så hon gjorde någon slags anti-humor special. Och den här har då framhålls av bland andra Mia Skäringer som äntligen är humorn hemma. Alltså det här är humor för den nya generationen. Det behöver inte vara skratt i humor. Alltså det behöver inte vara roligt per se för att vara humor.
Aha, så hon är inte rolig?
Vissa skulle hävda att hon är mindre rolig än andra folk som satsar mer på rena skratt.
Att det ska skrattas i stand-up comedy
så humorn i comedy är lite ute då?
Ja. Sekundär.
Ja.
Man går, det finns ju även i England ett benämning som heter sad comedy. Alltså, att det ska vara...
Bara beröra och göra ont.
Ja, och jag säger inte att det ena inte utesluter andra. Dave Chappelle är en mästare på att kunna gå emellan det här. Till exempel att man först tänker aj, jag får ont i magen och sen kommer ett skratt. Det skulle man ju kunna hävda en större konst än att bara den här stämningen i salongen. Vad vet jag, skitsamma. Då säger den här artikeln att är då den här Hannah Gadsby verkligen en rebell, eller är det hon som är status quo? Är Chappelle i själva verket då, om han skojar om vissa saker, att han slår uppåt? Vem är egentligen, vad är egentligen upp och ner? Det känns som att det har vänts då. Och så säger artikeln att om man ser historiskt, från 60-talet, 70-talet, 80-talet, då var alltså det kristna konservativa var de i USA som hade makten i media. Det var de som styrde.
Och var på om vad man fick säga och hur man skulle bete sig och vilka ord man fick
lite
använda
sig. Ja.
Ja, det var moralpoliserna var liksom republikanska tanter.
Ja, exakt så.
Kyrktanter.
Ja. Och företagen var på den här sidan. Det som har hänt de sista 15 åren är att det då har vänt. Så att nu är då de moralistiska medierna snarare de som är woke. Alltså de som har rätt åsikter. Gillette går ut och säger att ja, den toxiska maskuliniteten är ett problem. Här är vår nya reklamkampanj.
Nike-loggan är ju Pride-färgerna.
Exakt.
Och till skillnad från Sölvesborgs kommunhus.
Ja, så att då kan man då snarare hävda att driva med folk som är woke och medvetna.
Är det nya slå uppåt?
Ja.
Mm.
Att det blir konstigt att skoja med dyslektiska sverigedemokrater, som jag absolut har gjort mig skyldig till, och hävda att det är att slå uppåt. Medan exempelvis har jag ett skämt i min nya show Senare ut äktenskap, biljetter finns, där biljetter finns, som handlar om Mia Skäringer och hennes nya show, att hon har otroligt många facts to give så länge folk betalar henne.
Det är ju mer avantgard.
Ja, men jag känner i rummet när jag kommer in på skämten att det finns en nerv. Alltså att folk är så
här, ska han gå nu? Ja.
Nu sparkas det neråt. Nu sparkas det på den människan som patriarkatet har stått allra mest i vägen för genom historien.
Alltså nu sparkar han på hon som står i Globen medan du står i Örebros konserthus.
Exakt.
Säger du det ordagrant?
Nej, men jag märker bara att det finns en sån nerv i rummet. Och jag tycker att det är ganska fascinerande. Så att det finns någonting i den här artikeln som är intressant, om man då ska se på komikens utveckling. Det är intressant vilken riktning man slår. Är det upp eller ner? Jag vet inte längre. Är Mia Skäringer upp eller ner?
Ja, ingen vet.
Nej, troligtvis så borde hon ju bara upp.
Upp.
Om hon är den mest hyllade och bäst säljande komikern i det här landets historia. Borde inte det vara upp då? Det är intressant hur man ändå kan vara ner.
Ja, förstår du? Faktiskt.
Allt är upp och ner. Jag vet inte längre var jag står, vem jag är.
Nej, men det är väl Håkan Hellström-syndromet. Han känns ju också fortfarande som... Eller när man står på en Håkan Hellström-konsert så tänker man ju ändå vilken arbetargrabb.
Ja, verkligen.
Han ser vi verkligen liksom... Han är verkligen en av oss.
Han är en av oss och sen går han av scenen och så pissar han en sjöman i munnen direkt när han går av.
Och ramlar vidare.
Ja, men han pissar uppåt. Han pissar uppåt.
Ja, det var det. Det här var ett freakshow där vi har stötts och blötts. Gud har uppfunnits. Vi har lekt leken. Vad heter det nu?
Kan det stämma?
Kan det stämma? Succésegment. Och jag har pratat lite om stand-up. Det är alltid populärt. Vi hörs igen nästa vecka. Se mig till helgen. Hudiksvall, Umeå. Sen jag är i Göteborg och Linköping och Jönköping. Och det tar aldrig slut.
Jag ser ju dig när du... inte i Hudiksvall.
Nej.
Inte i Umeå.
Nej.
Inte i Göteborg.
Nej.
Men Stockholm.
Ja, vad härligt. 23 november.
Absolut.
Vi hörs snart. Vi ses nästa fredag. Puss och kram.
Hej!
Hej då!
Hej då!